dödad på grymmast tänkbara sätt. Det är domstolens ord om det här fallet. En man stänger in sin fru i en bastu och med hjälp av en träbänk och en låda och en grov gren. Han älskade pengar mer än allt annat. Därför så skulle han bränna sin hustru till döds. Och redan en månad i förväg så började han förbereda mordet. Gösta 57, en stor fetlagd kar med yvigt hår och bullrande röst. En översittare som i åratal hade satt klacken på sin hustru, Raja, och deras 18-årige son. Till slut så orkade Raja inte längre. Hon var 55 år. Kanske fanns det ett lyckligare liv för henne någon annanstans. Hon hade tagit kontakt med kvinnojouren i Marks kommun och hade fått en kvinna där att lyssna. Raja orkade inte mer och hon sa det till kvinnan på byrån. Och även om Raja skulle få hjälp så hjälpte inte det henne ändå. För hon blev mördad. Vi pratar om bastumordet i podcasten Svenska mordhistorier med mig, Sebastian Krantz. Kvinnojouren ordnade en ny lägenhet för Raja och hennes 18-årige son Bengt i Skene. Hon skulle flytta ifrån villan i Överlida och ta pojken med sig. Det togs också upp förberedelser för skilsmässa och en advokat kopplades in. Men Gösta, han hörde talas om de här planerna och bestämde sig direkt. Raja måste dö, annars så skulle hans ekonomi bli urusel efter skilsmässan. Och Raja ägde hälften av den kombinerade taxi- och bussrörelse som de drev tillsammans. En äktenskapsskillnad var katastrof för Gösta. Nej, så fick det inte gå. Raja måste dö. Och han räknade snart ut hur han skulle mörda henne. I villan vid Mjöbäcksvägen i Överlida så fanns en ganska nybyggd bastu nere i källaren. Där skulle det ske. Till bastun fanns två stora ventiler som kunde öppnas och stängas inifrån. Och i slutet av maj månad 1984 så proppade Gösta den ena ventilen full med guldfiber och tätade den helt. Raja misstänkte ingenting. Det räcker med en ventil, sa Gösta. Det bara drar i onödan ifrån den andra. Ja, visst ja. Och så gick det några veckor. Raja hade kontakter med kvinnojouren i Mark och en lägenhet hade ordnats. Det var dit som hon skulle flytta med sonen måndagen den 2 juli. Och sen så skulle det bli skilsmässa. Så Gösta hade inte så lång tid på sig. En dag när Raja körde skolbussen som vanligt så fixade han den andra ventilen. Det var en större ventil av så kallad tallrikstyp. Den kunde öppnas eller stängas genom att man vred tallriken runt åt ena eller andra hållet. Det satt en vit knopp på tallriken för att man lättare skulle kunna veva den runt. Nu var det slutet av juni. Och Gösta var tillfälligt ensam i villan. Han stängde tallriksventilen helt och skruvade fast den med en grov 5 cm lång skruv så att den inte kunde öppnas. Ovanpå skruvhuvudet limmade han åter fast den vita knoppen. Snart såg allt ut som förut. Skillnaden nu var bara att ventilen inte gick att öppna. Termostaten till bastuvärmen satt utanför och den kunde bara manövreras där. Raja brukade ofta bada bastu och hon tyckte att 65 grader var behagligast. Det sa hon ofta. Men nu så skulle hon få det varmare. Dagen därpå så fortsätter Gösta förberedelserna till mordet. Dörren till bastun gick utåt. En mycket bastant dörr av tjocka brädor. Han provade med olika föremål nere i källaren. Han drog fram en kraftig träbänk och ställde den framför bastudörren. Sen fanns det en tung vedlår. Den ställde han utanför bänken och så letade han reda på ett kraftigt vedträ. En björkklamp. Sågade han till i exakt storlek. När han kilade fast vedträet mellan vedlåren och bortre väggen så var bastudörren hermetiskt stängd och gick inte att öppna inifrån. Nu var allting klart. Gösta plockade undan bänken och vedlåren och träklampen och ställde dem under presenning. Och så väntade han. För rätt dag skulle snart komma. Den 30 juni var en lördag. Pojken i huset skulle ut till en kombinerad fest och campingplats på kvällen. Såna saker gillade inte Gösta. Inte annars. Det kostar bara en massa pengar att vara ute och roa sig så där, brukade han förmana. Men den här lördagen var annorlunda. Klart att du ska iväg till festplatsen. Jag ska gärna köra dig de där milen, så går det lättare. Sonen tittade förvånat men anade ingenting. Vid sjutiden på kvällen så åkte de iväg. En dryg halvtimme senare så var Gösta tillbaka i villan i Överlida. Nu skulle han bara vänta lugnt och stilla. Han visste exakt vad hustrun brukade göra på lördagskvällarna. Först brukade hon se på tv fram till 9-tiden eller lite senare. Och sen klädde hon av sig och tog på sig sin morgonrock och gick ner till källaren för att basta. Hon badade ofta bastu, alltid på lördagar. Utanför hängde hon av sig morgonrocken och klev sedan in i bastun. Hon hade ordnat så att den i förväg var uppvärmd till 65 grader. Den här lördagskvällen blev det lite senare. Gösta och Raja satt i vardagsrummet uppe i villan och såg på ett Skansen-program på tv. Raja blev inte klar att gå ner till bastun förrän vid 10-tiden på kvällen. Gösta satt lugnt kvar vid tvn när hustrun klädde om och gick ner i källaren. Men inte länge. För 10 minuter senare så smög han i strumplästen ned för källartrappen. Inifrån bastun så hörde han Raja röra sig där inne. Försiktigt så bar Gösta fram den tunga bänken och ställde den tätt in till bastudörren. Sen dit med vedlåren utanför. Han arbetade långsamt och noga. Och så tyst, så tyst. Nu var det bara vedträet kvar. Han tryckte fast björkklampen. Dödsfällan var gillrad. Sen termostaten. Den stod på 65 graders värme. Gösta tassade bort och vred runt knappen till max. Motsvarande 110 grader. Raja brukade basta i 20-25 minuter. Och Gösta stannade kvar nere i källaren. Han ville gärna höra vad Raja sa när hon märkte att hon inte kunde komma ut. Nu blev det inga pengar för henne. Gösta lurade man inte. Åh nej. Gösta satte sig försiktigt på bänken in till bastudörren och lyssnade till vattenplasket inifrån. Han satt alldeles tyst och bara väntade. Nu. Han hörde hur Raja klev ner från laven. Och så trevade hon på dörren, fick tag i handtaget och tryckte på. Dörren satt fast. Hon försökte igen. Ännu verkade hon inte rädd. Gösta satt tyst och Raja började banka på dörren. Först lätt, lite hårdare. Och så ropade hon. Ännu var hon inte rädd. Rösten var lugn. Hon trodde att maken fanns där uppe i villan och ropade högt. Gösta, du får komma ner och öppna bastudörren. Den har fastnat på något sätt. Inne i bastun så steg nu värmen hastigt upp mot kokpunktens 100 grader. Gösta hör hur hustrun sliter med den fastskruvade ventilen. Men den gick ju inte att rubba. Gösta, du måste öppna, Gösta, snälla. Han hade hört tillräckligt. När han gick upp för källartrappan till huset så hörde han hur Raja skrek högre och allt mer förtvivlat. Hon bankade med händerna, slängde sig med kroppen mot bastudörren i tunga dunsar. Så slog hon mot väggar och dörr med en lös bänk som fanns där inne. Men lönlöst. Gösta hörde tydligt hennes förtvivlade rop av smärta och rädsla. Graderna inne i bastun bara steg. Han ville inte höra mer och ingen annan skulle höra utifrån heller. Därför så vred han upp tvn till högsta volym så att det skrällde i hela huset. Nu uppfattade han inga ljud ifrån källaren längre. Han sjönk ner i tv-fåtöljen och satte sig för att titta på det sista av tv-programmet. Han såg en spännande deckare. Den höll på nästan till 12 och Gösta följde den till slut framför den dånande tvn. När programmet var över och bilden dog bort så stängde han av. Då var det tyst där nere i källaren. Men Gösta satt ändå på radion högt istället. Stereomusik brakade i villan. Inget ljus var tänt. Han satt där i mörkret och väntade en timme till. För säkerhets skull. Han plockade undan spärren framför bastudörren och ställde undan allt sammans. Och så öppnade han den. Raja låg under en lave. Var helt sönderbränd och skollad. Den fruktansvärda värmen hade sprängt de yttre blodkärlen så att hennes ansikte och halva överkroppen var täckta med blod. Gösta hade för länge sedan bestämt vad han skulle säga om polis och andra frågade. Raja satte på värmen för högt. Hon har badat ihjäl sig. Men nu vill han ändå torka bort det värsta blodet. Han tog hustruns morgonrock och ett par badhanddukar som redan hade blivit nerblodade där inne. När han låg på knä och torkade av hustruns kropp så lossnade stora bitar av hennes hud och fastnade i rocken. Så kunde det inte se ut. Så snabbt gick han ut till värmepannan. En panna av så kallad kombinationstyp för olja och för ved. Nu tände han i vedkammaren med torra trästickor och slängde sedan in den blodiga badrocken och de solkiga badhanddukarna på den flammande elden. Luckan lät han stå öppen. Det kunde gott se ut som om Raja kvävts av rök också. Det dånade och brann i pannan. Gösta ryckte till, stod och lyssnade. Jo, det var någon som stod uppe vid ytterdörren och bankade på. Vem kunde det vara? Han väntade ett tag, men knackningarna fortsatte. Gösta gick fram till källardörren och tittade ut. En mörk gestalt stod på yttertrappan ovanför. En äldre man med en hund. Det ryker förskräckligt ur er skorsten, sa mannen. Jag kom förbi och såg det alldeles svart rök som driver ner över samhället här. Det verkar ha blivit fel på pannan. Gösta harklade sig. Nej då, det är ingen fara. Det är bara jag som eldar upp lite skräp här nere i pannan. Jaha, då så. Mannen gick iväg med sin hund och Gösta återvände in i källaren. Det rök väldigt ur den öppna luckan. Alldeles svart rök. Det var svårt att ta sig fram och han såg knappt handen framför sig. Han stängde luckan till pannan och gick upp för trapporna. Och så la han sig på soffan i tv-rummet och somnade. Strax efter 3 så kom sonen hem. Det hade blivit tidigare än han först trott. Han hade ingen nyckel utan bankade på dörren. Efter en stund så hörde han hur någon rörde sig där inne i villan. Dörren öppnades och där stod fadern. Sonen stirrade förvånat på honom. Har du inte tagit på dig pyjamas och Vad är det som osar så? Det luktar rök här inne. Är mamma vaken? Gösta såg stint på sonen. Mamma ligger ner i bastun. Hon har badat ihjäl sig. Sonen trängde sig förbi och rusade ner för trapporna till källaren. Slängde upp bastudörren. Ja, där låg mamma. Blodig, död. Och chockad springer han tillbaka, upp för trappan. Vad har hänt? Skriker han. Gösta bara ryckte på axlarna. Hon har badat ihjäl sig. Och kanske röken kvävde henne också. Det blev lite eldsvåda i värmepannan. Men har du ringt ambulans? Nej, jag upptäckte det alldeles nyss. Jag kan ringa nu. Jag ringer själv, skrek sonen. Men han ville inte ringa hemifrån. Istället så sprang han ut genom dörren och över till närmaste granne. Något hos fadern skrämde honom. Han måste bort ifrån honom. Det var någonting fel med alltihop. En vanlig polispatrull kom till villan i Överlida, strax före 5 på söndagsmorgonen. De två polismännen behövde inte se så mycket förrän de misstänkte brott. De larmade Boråskriminalen och redan 6:30 så var kriminalens tekniker i villan för brottsplatsundersökning. Då så hade Gösta och den 18-årige sonen körts med ambulans till lasarettet. De verkade båda svårt chockade. Brottsplatsundersökarna finkammade bastun där den döda kvinnan låg under en lav och gick också igenom övriga utrymmen i källaren och garaget. Vi läser ett utdrag ur teknikernas första protokoll. Kroppens läge. Den döda kvinnan ligger på rygg till höger innanför bastudörren under en bastulave. Högra armen uppdragen och ligger ovanför huvudet. Vänstra armen i vinkel utåt. Kroppen har utsatts för stark värme och på främre delen av bröstet och med sträckning ner mot naveln upp visar huden att de yttre blodkärlen brustit och en missfärgning i brunt över hela hudlagret finns. Denna missfärgning finns också på vänster sida av ansiktet. Vidare finns en cirka 30 cm stor öppen brännskada på höger hands sida mot handleden. På golvet och delvis in under benen ligger ett badlakan och ute efter kroppens vänstra sida en lossbruten bräda från bastuinredningen. Kvinnan förs från platsen till kylrum i läkarstation i Svenljunga klockan 09:20 på förmiddagen. Men det tar inte lång tid. Man förstår att någon har mördat Raja. Och Gösta greps som misstänkt för mord på söndagsmiddagen. Den 1 juli klockan 12:15. Det skedde på lasarettet i Skene. Den kraftige 57-åringen satte upp ett förvånat ansikte. Han hade ju ingenting med hustruns död att göra. Det kunde ju alla sett att hon badat ihjäl sig. Det var ju bara löjligt att misstänka honom för mord. Han togs in för förhör av polismän och åklagare. Men höll benhårt fast vid sin oskuld de första 3 dagarna. På kvällen den 4:e dagen så började ett nytt förhör. Nu orkade Gösta inte stå emot alla bevis och indicier längre. Och klockan 22:46 den här kvällen så gjorde han sitt första medgivande. Det var han som, ja, han hade med hustruns död att göra i alla fall. Bit för bit så kunde förhörsledarna plocka ur mördaren hela den fruktansvärda historien. Hur han på ett utstuderat och totalt iskallt sätt planerat avrättningen av sin hustru. Och hur han satte planen i verket. Gösta insåg alltså nu att han var fast för mordet. Han ville nu på alla sätt göra sken av att han var fullständigt galen. Och babblade under polisförhöret om allt möjligt och omöjligt. Så att förhörsledarna knappt fick chans att ställa sina frågor. Mördarens sätt att försöka spela vansinnig lurade dock ingen. Men Gösta fick i alla fall genomgå en så kallad stor sinnesundersökning. Men han lyckades inte heller lura den. Utan man fastslog att han inte var så förvirrad att han inte visste vad han gjorde. När han långsamt stekte sin hustru till döds. Sjuhäradsbygdens tingsrätt dömde i målet den 3 oktober 1984. Också här så uppförde sig Gösta underligt och ryckigt. Han kom nu också med nya uppgifter om att hustrun ofta tagit lugnande tabletter och att hon kanske därför somnat i bastun. Han var nu på väg att ta tillbaka hela sitt erkännande. Han babblade för fullt. En analys som gjorts av statens kriminaltekniska laboratorium visade för övrigt negativt utslag för både nervtabletter och alkohol. När Gösta förs ut ur rättssalen så viftar han vilt med armarna och håret står på ända. Straffa mig inte, jag är vansinnig. Jag har ingenting illa gjort. Men ingen trodde gaphalsen. Och allra minst tingsrätten. Man slog fast att Gösta på ett synnerligen hänsynslöst och brutalt sätt utnyttjat hustruns andningslöshet och dödat henne på grymmaste tänkbara sätt. Domen kunde bara bli en livstidsfängelse. Du har lyssnat på en avsnitt i podcasten Svenska mordhistorier. Bastumordet. Jag heter Sebastian Krantz.